Hej allesammans. Kjekt att se er. Jag vill börja med en kort presentation av mig själv. Jag heter Josef Birgersson, som det står där. Jag är lärare här på Fjällheim Bibelskola i en 30% stilling. Och tillägg till det så är jag teologistudent, håller på med teologistudier från Fjällhöj internationella högskola i Oslo. Jag är född och uppvuxen i Göteborg i Sverige. Och är det nu så att någonting som jag säger här är lite vanskligt att förstå, så är det bara att räcka upp handen. Men jag har ju fått värma upp med Stefan Gustafsson som pratar skånska, svenska dialekten. Och jag tror att min dialekt är betydligt lättare att förstå för norrmän än hans skånska. Så gick det ganska så grejt, så tror jag det ska gå ännu bättre det här. Jag är gift med Miriam. Miriam är samma namn som Maria. För översätter man Miriam som ett hebraiskt namn, översätter man det till grekisk, så blir det Maria. Och jag heter Josef. Så Josef och Maria är ju meant to be. Och vi har två barn. Alexander som är 2 år och Timaeus som är 3 månader. Eller snart, han är snart 4 månader faktiskt. Ja. Det var kanske något om mig. Då tar vi och ber tillsammans. Gode Gud och far, tackar dig för ännu en ny dag. Tack Herre för att du är den levande guden. Tack att du vill möta oss. Du vill möta oss genom ditt ord. Tack för att du har gett oss ditt ord så att du kan kommunicera med oss och att vi kan få veta vad din vilja är. Så ber jag bara om att du, himmelske far, kunde komma hit med din heliga ande. Låt oss få ett möte med dig. Låt oss få bli ännu mer trygga och stadfästa i vår tro på dig. Och veta att när vi läser det som står i ditt ord så kan vi med full tillförsikt veta att det är detta du vill ge oss. Och att vi inte behöver söka i andra källor utanför Bibeln för att veta vad du vill med våra liv. Men ditt ord, det är det som vi ska förhålla oss till. Herre, vi lämnar oss i dina händer. Ske din vilja med de här timmarna. Amen. Jag har sett att jag har florerat, eller förekommer, lite forskjelliga temar på de här timmarna som jag ska ha. Läser man på lite forskjelliga platser så är det formulerat på lite forskjelliga mått. Och därför så har jag tagit mig friheten att nu när jag står här så är det denna formulering som gäller. Skriften alena i ett apologetiskt perspektiv. Och det är det temat som vi kommer att ha både den här timmen och nästa timmen. Och det är absolut inte nog att ha bara de här 2 timmarna till att snacka om det här temat. Vi skulle egentligen haft en uke bara på att snacka om det här temat. För det är väldigt mycket att tala om och lyfta fram och reflektera kring. Men då tänk att det är en första viktig sak som vi måste fundera lite grann på. Vad är det vi menar egentligen när vi säger skriften alena? Du kanske har hört det förut, du kanske tror på det själv. Men vad menar vi egentligen med det? Och skriften alena, det var ett av kärnorden i Luthers reformation. Och det här, det är Konkordieboken, eller som det står här, Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Och läser vi den absolut sista delen i bekännelseskrifterna, det är Konkordieformen. Och där kommer en god beskrivning av vad detta betyder, skriften alena. För här står det så här: vi tror, lärer och bekänner att den eneste regel och rättesnor som all lärare och alla lärare skall prövas och dömas efter är de profetiska och apostoliska skrifter i det gamla och det nya testamentet. Slikt det så skrevet: ditt ord är en lykt för min fot och ett lys på min sti. Och Paulus säger: om en ängel från himmelen skulle komma och förkynna något annat, så skall han vara förbannad. Och dessa orden finner vi i inledningen till Concordieformen. Om vi då ska försöka bryta ner det här ännu lite mer, så kan vi säga att Bibeln, det definieras som de 66 böcker som vi finner i Gamla och Nya testamentet. De 66 böckerna. Och dessa 66 böcker i Bibeln, utifrån dem så får vi all den kunskap som vi behöver för att veta om hvordan kan ett människa bli frälst. All den kunskap vi tränger att veta och ha, det finns i dessa 66 böcker. Och Bibeln, dessa 66 böcker, det är en regel, eller det enaste rättesnor som vi ska följa. Och det betyder att all tro, all lära, allting som utger sig för att vara kristendom måste prövas mot detta rättesnor som är Bibeln. Och under reformationen så brukte reformatorerna detta uttrycket sola scriptura som sitt slagord för att beskriva nettopp detta som jag har sagt här. Sola scriptura som betyder skriften alena, eller bara skriften. Och jag tror att de flesta av oss som är här nu är nog mest sannolikt ganska eniga, skulle jag tro. Att ja, men det, så här är det. Skriften alena. Men om jag då skulle spöra dig, varför? Hur kan du veta att det bara är skriften? Om någon skulle komma till dig och säga så här, hur kan du veta att det bara är Bibeln 66 böcker som är Guds ord? Hur kan du veta att det inte finns andra böcker? Att det inte finns andra traditioner? Vad hade du svarat då? Eller någon spör, okej, om du ska lyfta fram några bibelverser, vilken bibelvers skulle du lyfta fram då? Så skulle säga att exakt dessa 66 böcker, det är det som är Guds ord. All kristen tro måste prövas på dessa 66 böcker. Och för någon av oss så tänker vi att kanske detta tema, det känns inte så aktuellt för mig. Selvfølgelig, ja, men jag lever mitt liv. Jag tror att detta är det enaste rättesnor. Varför behöver vi prata om det här nu? Då kan jag säga att Sverige ligger efter Norge på många sätt. Vi ligger efter utvecklingen på många sätt och ekonomiskt så ligger Norge långt framför Sverige. Men om det finns en punkt som Sverige ligger före Norge på, så är det i den andliga utvecklingen. Och i Sverige så är det idag många som går över till katolska kyrkan. Och bland många av dem så börjar det nettopp i detta, att de börjar tvivla på detta med sola scriptura, skriften alena. Kan det verkligen, stämmer det, håller det? Och så är det fler och fler som är på väg till katolska kyrkan. Och vi kan också se dessa tendenser i Norge, att det är många som, fler och fler som börjar betvivla att skriften, att det är nog, men att det skulle vara någonting mer i tillägg. Och jag tror att även om inte alla vi upplever att detta är ett brännande aktuellt tema just precis nu, så tror jag och är övertygad om att det är viktigt att vi är förberedda på detta tema nu. Så att när vi möter människor i vår närhet som börjar ifrågasätta detta, så bör vi kunna ge goda svar, tillförlitliga svar på att ja, det är nog. Det ska också sägas att detta tema, det är ett vanskligt, väldigt vanskligt tema. Och det inser vi ofta lite för sent. För många gånger när vi pratar om detta tema och när vi ska försöka redogöra för vilka grunder har vi till att kunna säga att det bara är skriften, så gör vi det ofta alldeles för enkelt. Vi presenterar argumenter som absolut inte håller i möte med katolsk tro och katolska invändningar. Och vi latterliggör kanske ofta katolsk tro. Den där katoliken som tror på skriften och tradition, vilka dummingar. Och så var det där med Maria och helgen och paven. Och så bara skrattar vi åt dem. Ja, ja, men vi har skriften liksom. Och så kan mycket av argumentation nästan gå på att vi talar illa om katoliken. Och så måste det sägas att detta tema, det är ett vanskligt tema, och för att kunna ge goda svar så är det inte bara lätt. Vi ska se på någonting som jag menar är helt grundläggande för att kunna förstå varför kan vi hävda att det bara är skriften som är vårt rättesnor och vår regel. Vilka invändningar möter vi då från katolskt håll? Jo, det är primärt tre stycken invändningar. För det första så hävdar katolska kyrkan att sola scriptura, skriften alena, det är uhistoriskt. Det finns en person som heter Henrik Engholm, han är svensk. Jag tror han har en bakgrund i, om det är Livets ord eller om det är frikyrklighet. Men han har skrivit en bok, han har själv konverterat till katolska kyrkan. Och han beskriver sin resa, som man kallar det. Och då skriver han så här att genom mina kyrkohistoriska studier kom jag alltså relativt snabbt att överge den radikal reformatoriska synen på skriften. Vi kommer tillbaka lite grann till det där. Men han säger att genom att läsa kyrkohistorien så menar att det är uhistoriskt. Och menar att det bara är skriften som är regel och rättesnor. Den andra invändningen är det att det är ubibelskt. Han skriver vidare i sin bok: ingenstans i Nya Testamentet hittade jag ens en antydan om något som liknar sola scriptura. Detsamma gäller Gamla Testamentet. Det är ganska häftiga invändningar. Det är uhistoriskt, det är ubibliskt. Och den sista invändningen som man ofta möter från katolskt håll, det är att det är upraktiskt. Det fungerar inte. Och han skriver i sin bok: med tiden började jag inse att tanken att Bibeln är tydlig nog i sig själv och sin egen uttolkare inte var så lätt som dess anhängare önskade. Man blir snart varse den uppsjö av olika tolkningar och meningsskiljaktigheter som delar sola scriptura anhängare åt. Alltså han säger det här att när vi då bara ser ut över det landskap av alla de som menar att det är skriften alena, det är bara skriften som är vårt rättesnor, så säger han, ja men se, det är en hel uppsjö, en hel hög med massa olika typer av menigheter och lärare och tankar. Men det fungerar ju inte. Så det här är de tre vanligaste invändningarna som börjar på U. U-historiskt, U-bibelskt, U-praktiskt. Och det som är viktigt för oss, det är att faktiskt se att i alla dessa tre invändningar, vi bör ta de här tre invändningarna på allvar. För att i alla dessa tre invändningar så finns det ett noe perspektiv som vi tränger och faktiskt ta till oss. För att justera noe. Men vi ska också se att här finns det goda svar på dessa tre invändningar. Och i den här sammanhängen så hade det också varit väldigt naturligt, och för den som är lite mer kanske insatt i detta tema, så hade det varit väldigt naturligt att vi i den här undervisningen hade snackat om varför är Gamla Testamentets apokryfer inte med i vår bibel. Alltså katolska kyrkan räknar med ytterligare ett antal skrifter som är med i Gamla Testamentet. Det kunde vi snackat om. Vi kunde också gått in på kanoniseringsprocessen, det vill säga varför blir det exakt dessa 27 skrifter och inte andra böcker. Det hade varit relevant att ta in här, men det väljer jag att hoppa över i denna sammanhang. Vi kunde också sätta någonting på pavens roll och hurdan pavedömet blev utvecklat i historien. Och vad Bibeln säger om Peters roll i Nya Testamentet, det ska vi heller inte göra nu. Vad är det då katolska kyrkan lär? Jo, jag har tagit med fyra citat från katolska kyrkans katekes. Och när en person önskar att konvertera till katolska kyrkan, så är det den katolska kyrkans katekes eller katekisme som är, vad ska man säga, läroboken. Och det är den som en katolik behöver bekänna sig till när den konverterar. Här står det så här: Den helige tradition och den helige skrift är närt förbundet och förenet. För bägge, i det de springer av den samma gudomliga kilde, smälter på ett vis samman och arbetar mot det samma mål. Alltså man säger att här har vi skriften och här har vi en tradition. Och dessa två, de kommer från den samma kilden. Och därför så hänger de ihop. Vidare så säger de, den helige tradition och den helige skrift utgör en fälles helig skatt, nämligen Guds ord. Vår kyrkan på sin pilgrimsvandring betraktar Gud som i ett spegel. Han som är upphav till alla dens skatter. Lägg nu märke till en väldigt viktig sak här. Hvordan definierar katolska kyrkan Guds ord? Jo, skriften, det som är nedskrivet i Bibeln, och traditionen, det som inte är nedskrivet, men det som muntligt har blivit fört vidare från apostlarna, som man menar, i kyrkan. Det uskrevna ordet räknas också som Guds ord. Och här är en sån vanlig måte som protestanter eller lutheraner och katoliker går förbi varandra. För när vi säger Guds ord, så menar vi det skrivna ordet i Bibeln. När katolikerna pratar om Guds ord, så är det både skrift och tradition. Två citat till. Därav följer att kyrkan, som överleveringen och tolkningen av uppenbaringen är betrodd till, i sitt skön om det uppenbare, och så kommer det, icke hämta sin säkerhet från den helige skrift alene. Därför är det att bägge mottas och äres med lika stor pietet och ärbördighet. Alltså, katolikerna säger att vi kan inte hämta all säkerhet från skriften. Men det är någonting mer. Alltså, vi har en tradition, en muntlig tradition, som vi faktiskt ställer på precis lik linje med skriften. Och så ärar vi och har tilltro till både Bibel och tradition på lik linje. Det sista citatet. Det är till kyrkens levande läraämbete, viss autoritet utövas i Jesu Kristi namn, och till det alena att uppdraget om autentiskt och tolka Guds ord både i skriften och i traditionen är blivit betrodd. Det vill säga till biskoperna i kommunion med Peters efterföljare, biskopen av Roma. Okej, för att bara visualisera det här lite grann, det som nu katolska kyrkan lär, innan vi ska gå vidare på hur kan vi försvara sola scriptura. Så menar katolska kyrkan alltså, som vi ser där uppe, Kristus, han är kilden. Jesus, han vandrade på jorden, han undervisade, han hade sina discipler, och det han undervisade och förkynte, det gav han till sina apostlar. Och apostlarna förde detta vidare på två sätt. Dels genom att skriva Nya testamentet. Dels genom att det var en muntlig tradition. Det var ett muntligt budskap som aldrig blev skrivet ner av apostlarna, men som kyrkan bara förvaltade vidare. Och det som står i skriften och det som är i traditionen är inte samma sak. Det är inte så att exakt det som står i skriften, det är också det som är i traditionen. Men de kompletterar varandra. De ger olika perspektiv. Men dessa två tillsammans är det som katolska kyrkan kallar för Guds ord. Och så är spörsmålet, hur kan vi veta att vi tolkar både skrift och tradition rätt? Jo, katolska kyrkan lär att paven tillsammans med biskoparna har fått ett ämbete som gör att de autentiskt, det vill säga helt exakt korrekt, har möjligheten att tolka både skrift och tradition på ett helt korrekt sätt. Så det här är mot den grundläggande förståelsen i katolsk kyrka i förhåll till skrift, tradition och pave och biskopers förhåll till att kunna tolka skriften. Och då ska vi ta och se på dessa tre invändningar. Och jag kommer att lägga mest fokus på den historiska biten, att det är uhistoriskt. Och så lite mindre fokus på att det är ubibliskt. Och ännu lite mindre på att det är upraktiskt. Därför att väldigt mycket bygger faktiskt på den här historiebiten. Så att hävda att det bara är skriften, det menar katolska kyrkan, det är uhistoriskt. Läs i historieböckerna, läs kyrkehistoria, så kommer du se att det stämmer inte. Okej, låt oss se på historien då. Vad säger historieböckerna till oss? Du har säkert hört talas om kyrkefäderna. Du kanske har hört det uttrycket. Och kyrkefäderna, det var den första generationen efter apostlarna. De som levde i slutet av första århundradet och början av andra århundradet. Och några av dem som är kända är kanske Ignatius, Polycarpus. Och det finns också en skrift som heter Didache som kallas för, eller som betyder de 12 apostlarnas lära. Men det var i alla fall viktiga kristna författare. Och vad menar nu de här första kristna efter apostlarna? Jo, de räknade inte med att det som apostlarna hade skrivit var tillgängligt för alla. De räknade inte med att allt som apostlarna undervisade fanns nedskrivet. Och det är ganska naturligt om vi nu tänker efter. De sista böckerna i Bibeln blev skrivet i slutet av någon gång på 90-talet. Det betyder att på 70-talet så var det fortfarande flera skrifter som inte var nedskrivna. Det var också så att det fanns ju inte någon kopimaskin eller boktryckeri som gjorde att alla de försäljande menigheterna runt om där apostlarna hade varit hade alla de 27 skrifterna. Men däremot så var det så att apostlarna hade varit runt. De hade förkunnat, de hade predikat, de hade delat det budskap som Jesus hade gett till dem. Och därför var det så att kyrkefäderna visste att men allt det som apostlarna lärde, det har inte alla tillgång till i skrift. Och om vi läser historien så ser vi att de kyrkefäderna regnat med en apostolisk tradition. De räknade med att denna traditionen, den apostlarnas tradition, den måste vi ta vara på. Den är viktig. Och så kommer det. När vi talar om skrift och tradition så ser vi det som en motsättning. Antingen så är det skriften eller så är det traditionen. Och det är olika saker som står i skrift och i tradition. Men för kyrkefäderna så var det faktiskt inte någon motsättning. Och det har att göra med, och det här är det någonting som är viktigt, och någonting som är viktigt i samtal och möten med katoliker, så är det viktigt att lägga märke till att kyrkefäderna definierade tradition på en annan måte än det man gjorde fram på primärt på medeltiden, medelåldern, reformationen. Inte vad Luther gjorde, men de i katolska kyrkan. Och det man gör idag, det är en annan definition. Hur definierar vi tradition modernt, ofta idag? Då säger vi att traditionen, det var uskrevne, muntliga lärare eller doktriner från apostlarna som blev vidarefört i kyrkan. Alltså när vi hör om att det var en apostolisk tradition så tänker vi fort, okej, då var det någonting som blev sagt, som inte blev skrivet ner och som kyrkan har fört vidare. Men vad var det kyrkefäderna menade med traditionen? Hur kyrkefäderna brukte ordet tradition om de samlade lärare, doktriner som kyrkan fick från Kristus genom apostlarna. Alltså, detta uttrycket traditionen som de brukar, hyppi, det är en fällesbetegnelse på allt det som Jesus gav till sina apostlar. Och det är ganska, om vi tänker efter, så är det ganska naturligt, för självklart när apostlarna gick ut, började resa runt i Israel och i länderna runt omkring och började resa längre bort, så var det ett muntligt budskap som de började med att predika. Och eftervärt så var det också textskrifter som kom. Så när de brukar ordet tradition, så är det en fällesbetegnelse på allt det de fick från Kristus. Så beväger vi oss lite vidare, så möter vi en som heter Irenaeus. Han räknas till en av de antignostiska fäderna. Han levde cirka 130-200 efter Kristus. Han var en tydlig motståndare av gnosticismen. Och jag vet inte, när jag var lite yngre, gnosticismen, det var sånt där ord som man ofta hörde i olika sammanhang. Och så fick jag liksom aldrig riktigt grepp på vad är det nu gnosticismen betyder. Och så följde det som att det var någonting som alla andra visste. Men bara en liten chapp repetition. Vad var gnosticismen för någonting? Gnosticismen menade att tillvaron var på en måte tvådelt. En dualistisk tillvaro. Som att det var två världar eller två tillvärelser. En materiell världen och en åndelig världen. Och målet var att det åndeliga skulle bli frigjort från det materiella. Det var en tankeströmning som var en av de största fienderna till kristen tro i de första århundradena, gnosticismen. Och lägg märke till detta. Det var i gnosticismen som var kristendomens stora motståndare. De hävdade att kunskapen om hurdan du blev fri från det materiella, hurdan du blev frälst, den fick du genom, och nu kommer det, genom en hemlig, muntlig, apostolisk tradition. Så här menar de alltså att, gnostikerna menar att det fanns någonting hemligt, någonting som apostlarna hade fått men som de höll lite grann för sig själva. Så de inte riktigt gav vidare till alla, men det var bara några få utvalda som fick detta, som fördes vidare, kanske i kyrkan eller någonting. Och det var denna kunskap som kunde ge kunskapen till frälse. Och vad var det då för vapen som, det var inget fysiskt vapen på den måten, men vad var det Irenaeus brukte för att försvara tron i möte med gnosticismen? Jo, det är ett begrepp som kallas för regula fide. Tänk på ett vapen. Min son, han är 2 år. Han fick nästan en sån här liten piratkniv. Så men han lyckades ödelägga den nästan med en gång. Men det är käckt. Men han fick en kniv. Men Irenaeus, han brukade inget fysiskt vapen. Men det som kallas för regula fide. För att bekämpa gnosticismen. Och vad var regula fide? Det betyder troens regel. Och troens regel, det var en sammanfattning av apostlarnas lära. En lära som hade blivit vidareförd i kyrkan. Och det var nog så att när en person kom till tro och ville bli döpt, så var det nettopp denna regula fide, troens regel, som den som ville bli döpt bekände ur minnet innan den blev döpt. Och vad var regula fide för någonting? Jo, vi kan läsa på flera olika platser. Och en som heter Tertullianus, han beskriver troens regel på flera olika platser. Och när vi läser dessa beskrivningar så ser vi att regula fide var egentligen försvaret till den apostoliska trosbekännelsen. Alltså tron på Gud Fader som skapare. Om sönnen som frälser. Om den helige ånd som hjälper. Det var detta som var regula fide. En som har sagt så här. För jag sa det här nettopp att regula fide var en sammanfattning av den apostoliska tro som kyrkan hade bevarat. Och på vilket sätt hade de bevarat trons regel? Jo, regula fide blev bevarat genom en skriftualisering. En som skriver så här: "This Inscripturization means for Irenaeus that he that the apostolic faith had been safeguarded by being permanently written in the holy scripture. Alltså, när kyrkan bevarade denna trons regel, vad är kristen tro? Vad är det för någonting? Så, och när de då hade bevarat detta så tänker vi, ja, på något sätt det var några biskopar som gick ihop i ett mörkt rum och så bestämde sig för att detta ska vi bevara, och så gömde de eller skrev bara ett eller annat, några stickord på ett papper någonstans och gömde det borta i ett rum någonstans i ett litet skap, i en äske, en kiste, ett eller annat. Men denna skriftualisering, alltså detta att bevara, att se till att apostlarnas undervisning blev bevarad, det var nettopp detta att deras lära blev nedskrivet i skriften, i Nya testamentet, i de 27 skrifterna. Det var inte någonting sådant här svävande, vi ska bara bevara den här läran på något hemligt sätt som är lite sån rart. Men detta bevarande innebar de skrev ner denna lära i Nya testamentet. Och så var regula fide en sammanfattning av det som apostlarna lärde. Och så när då gnostiska lärare, man misstänkte att här är det folk som hävdar att ja, men en hemlig tradition och kommer nya läror. Så prövade man det mot trons regel och såg man, ja, men stämmer det överens med att denna treenige Gud, Gud fader, Gud son, Gud den helige ande, stämmer det överens med apostlarnas lära? Och så var det det som var målestocken. Och i tillägg så hade trons regel ytterligare en funktion. Det hade en hermeneutisk funktion. Och det kanske är lite vanskligt ord. Men man brukte denna trosbekännelse, som vi får kalla det för, till att kunna läsa Bibeln. Man läste skrifterna utifrån trons regel. Alltså när man stod upp Bibeln och så funderade på hur ska vi kunna tolka detta? Hur ska vi förstå detta? Vad är det som menas med detta? Så tänkte man så här, okej, vi vet att Gud fader, han är skaparen. Vi vet att han sände sin son Jesus. Blev född av jungfru Maria, döde på korset, uppstod på tredje dagen. Vi vet att Gud har sänt sin helige ande. Och så med det bakhuvudet läste man skriften. Och så igen fick skriften kasta mer ljus över trons regel. Och så ser ni, så blev det som ett kretslopp. Att trons regel gav ljus åt skriften och skriften gav ljus åt trons regel. Och så var det på den måten som man läste Bibeln. Ytterligare en av de här antignostiska fäderna, de som var motståndare av gnosticismen, det var Tertullianus. Och han var tydlig, han hävdade att apostlarnas förkynnelse, alltså traditionen, det var exakt samma sak som var nedskrivet i skrifterna. Och han var inte den enda som menade det, för det hade också Irenaeus sagt. Och kyrkefäderna sa ju att traditionen, det är allt det som apostlarna förkunnade. Och denna, nu säger Tertullianus, denna tradition, hela detta budskap som apostlarna fick, det har nu blivit nedskrivet i skrifterna. Och därför så är det ingen motsättning mellan tradition och mellan skrift. Därför att det är samma sak. Traditionen blev nedskrivet. Keith A. Matheson har sagt så här: this gnostic idea of a secret apostolic tradition Tertullian heartily condemns. Det betyder alltså, det står att den här gnostiska idén om att det fanns en hemlig apostolisk tradition som var muntlig, som inte blev nedskrivet, den fördömer Tertullianus på det hjärtligaste, kanske inte på det hjärtligaste, men innerlig. Detta finns inte. Det finns inte en hemlig apostolisk tradition. Och han beskriver det till och med som idioti faktiskt. Och hävdar att det skulle finnas en muntlig tradition som inte blir nedskrivet. Och det här är alltså, nu är vi fortfarande bara på 100-talet, eller 150 till 200-talet. Och så är det viktigt då att få med sig någon saker till om detta. Ja, spörsmål. Ja, nettopp. Ja. Alltså, Nadia undrar om dessa skrifter som jag hävdat, som jag hänvisar till, att Tertullianus säger att apostlarnas förkynnelse var detsamma som blev nedskrivet i skrifterna. Och vilka skrifter var det? Jo, de Nya Testamentets 27 skrifter. Bra. Två ting om, som Tertullianus poängterade i förhåll till detta med regula fide, trons regel. Det var det att skriften var inte underordnad regula fide, att den här trons regel, denna målestock som gnostiska lärare blev prövd emot, att den stod liksom över allting. Tvärtom så poängterade Tertullianus att nej, trons regel, den var underordnad skriften. Den stod under skriften. Men så säger han det, tvärt emot så var det skriften som gav innehåll till trons regel. Det var skriften som definierade vad är det som är vår målestock. Ja, men det finner vi här. Regula fide fick sitt innehåll från skriften. Då ska vi ta pause till kvart på.